Ja, men det här är bollklubben den 25 augusti. Svensk fotboll, ja det är alldeles underbart. Allsvenskan fortsätter. Och två slagskämparna från gårdagen, Olof Lund. Eller två av de två slagskämparna från gårdagen, Olof Lund och John Guidetti, för alla er som såg matchen mellan Malmö FF och Djurgården, vet jag att det var het debatt i studion efteråt. Och som av en slump så finns ni i bollklubben dagen efter.
Ja. Säger allt om din tolkning av konflikter, slagskämpar, jag menar det var ju, det var ju lugnt. Ja, men han är konflikträdd, så han hade aktat sig för det.
Jag tror han jämförde med Malmö-spelarna på planen så lite de slogs och kämpade. Så att, nej, nu var jag elak.
Men det blev bara basking. Det var kul att höra, måste jag säga, som satt hemma och kikade på den här diskussionen. Man gillar ju när det hettar till lite och det blir diskussion.
Ja, men alltså jag tycker vi har respekt för varandra. Och sen så tycker jag att vi...
Du får ju svara på något
sådär. Tveksam om det. Nej, men det var mer... Alltså, Olof kommer ju från en annan sida av fotbollen och jag kommer från en sida av fotbollen. Då tror jag att vi har olika sätt att se på saker, men det ena utesluter inte det andra. Och det var som vi pratade om inför sändningen här också. Den ena behöver inte ha rätt och den andra behöver inte ha fel, utan det kan finnas bara perspektiv att se på sakerna på. Och sen så kanske jag blir lite mer känslostyrd i det, medan du blir lite mer faktastyrd.
Ja, och det är väl också så att jag vill ju mer ta in ett perspektiv på lång sikt, medan du är mer här och nu, att det är liksom ovärdigt Malmö FF förlora 6 hemmamatcher denna säsongen, så försöker jag ändå liksom flika in, ja, men ett längre perspektiv som jag ibland ganska ofta saknar i debatten.
Alla är inte lika gamla som du.
Nej, jag vet det. Och, men ibland kan jag tycka att det är en fördel att man är gammal och man har varit med, man har erfarenheter och så. Men det är klart, unga och pigga, raska...
Det är jag som får igång det, Olof. Ja. Det är det som är så nice. Här, sist var det ju när vi satt
igång, jag undrar om man ska fråga folk som vem som var igång av oss två.
Jo, men du höll dig lugn. Jag tycker också jag höll mig relativt lugn. Gamla Jiga, du tappat det helt.
Ja, jo.
Jag tycker jag...
Men det är kul när man får igång Lund. Du skulle sett Nordin gå innan ni skulle vara med.
Ja, men vi var ju med.
Ja, jag vet. Men precis innan sa Nordin... Kolla nu, när jag ska få igång Lund så skulle jag hetsa igång den semester där.
Jag träffade Carlgren i morse, han bara, alltså, Olof Lund blev så ställd när han fick den där emot sig. Alltså så där har
ställ,
du lite...
Ställd, herregud, folks ribba, hans ribba för konflikt, ribba för ställd. Då går man ju på nät och slår till.
Olof utvilad, alltså. Det är han är het. Mer semester för Olof, alltså, det behövs. Alltså. Mm. Du kommer inte vara så jäkla stark då.
Han blir giftig höst. Ja. Men vi ska prata såklart mycket mer om dels er diskussion under gårdagen och både Malmö FF och Djurgårdens status lite senare. Bland annat har vi också med Anton Tinnerholm, MFFs gamla guldhjälte här, som vi var med under en otroligt viktig och bra period för Malmö FF när de tog sig ut i Champions League.
Han kul att få en röst inifrån också, för han kan ju verkligen vara tungan på vågen här i diskussionen. Mm. Någon som kan klubben inifrån på riktigt. Mm. Så att, det blir svårt för Olof.
Jag vet att han är från Östergötland.
Ja, men han har ändå spelat i klubben och representerat klubben. Mm. Så jag menar, där någonstans den rösten kommer vara viktig, känner jag idag.
Och jag orkar veta att han lyssnade på er diskussion igår också. Ska bli spännande och...
Ja. Han mässar ju mig.
Ja, men som vanligt så inleder vi med lite nyheter, som det sker såna hela tiden. Inte minst nu när det är mindre än en vecka kvar av transferfönstret. Så övergångsmässigt så händer det grejer hela tiden. Idag blir det klart, ni var inne på det under gårdagen, en illa dold hemlighet. Hampus Findell lämnar Djurgården, det är nu officiellt. Han går till Jagiellonia i Polen. Det har inte varit ett lätt beslut att fatta, säger han själv i ett uttalande. Vad tänker ni om att Djurgården tappar Findell och personligen för Findell och tar steget till Polen? Vad säger du, Olof?
Ja, men Polen, polska ligan, många svenska spelare har tagit klivet dit. Det är ju faktiskt en liga ändå lite på frammarsch. Ja, men bra inramning. En del av klubbarna har gjort det bra. Ja, men Lech Poznan gått långt i Europa. Mikael Ishak är gudar och en del andra. Wålemark och så som spelare vet också finns en skatteeffekt som gör att man gärna spelar där. Jag kan också förstå, han hade ju ett utlandsäventyr som inte blev så lyckat, både i Tyskland och i Norge var han väl innan han kom tillbaka till Djurgården, och jag kan ändå förstå att han vill göra det, och kan Djurgården då få in lite stålar så är det väl en rätt given affär på något sätt.
Lite mer kluven, alltså kan inte riktigt förstå det lika mycket som Olof kanske, men det...
Varför det då?
Nej, men han försökte utomlands där och sen så gick det väl inte vägen. Och det var väl ganska nyligen när han satt här i bollklubben med oss och sa så här att det var så viktigt för mig att komma hem, äntligen få spela igen. Det var tufft när jag väl kom tillbaka till Djurgården. Jag har verkligen slagits för att få tillbaka liksom förtroendet från både tränare och supportrar. Och han kändes lycklig i sin fotboll igen. Och att då bara så här snabbt efter dra igen. Och jag kan för lite om polsk fotboll. Lech Poznan vet jag ju. Alltså jag hade förstått om det stod att han var klar för Lech Poznan. Det här laget, jag kan inte tillräckligt mycket om dem. Men det känns ändå inte som den här... Uff, går inte att tacka nej till flytten. Det här är för bra för Vassant. För att jag har svårt att se att han ska göra ett, två år där och sen komma tillbaka och bli ordinarie Djurgården igen. För det är något man har märkt med allsvenskan. Att, ja, men så länge när du kommer upp lite i åldern och det är liksom inte så enkelt att vända hem bara så där och spela. Så att, jag vet inte, jag tycker den är... Ja, men jag kanske...
Ja, men man är väl ändå...
Du fattar vad jag menar.
Ja, jag fattar precis vad du menar. Sen just att man kanske säger så när man flyttat hem, jag ville komma hem och det var ju inte lyckat. Nu gör han ett nytt försök. Och, ja, men det finns ju ändå det Jesper Karlström. Jag hade inte gissat på hans utveckling även om han gick till Lech Poznan och sen till Udinese och kapten i Serie A. Jag hade liksom inte sett den utvecklingen i Jesper Karlström. Och då kanske jag upplevde, vi gjorde en artikelserie på Fotbollskanalen om på fotboll som förklarade just det här, hur de hade höjt löner, olika sådana faktorer som har gjort att extraklass, som den heter, har tagit kliv och att det är stor supporteruppslutning och en del av dem har gjort bra i Europa. Så då kan jag ändå fatta att man, om man vill ändå göra det där äventyret när man inte har så, kanske så mycket att välja på.
Och sen så kan jag också förstå den ekonomiska sidan. Alltså det är så här, vi måste också... Fotboll, det kräver enormt mycket tid och man har gjort det sedan väldigt ung ålder. Och då blir det ju svårt att liksom plugga på samma sätt, på samma liksom nivå som det krävs för att komma upp i de summorna man faktiskt kan tjäna som fotbollsspelare. Och allsvenskan, även om du kanske är mycket bättre nu än vad du kunde förut, det är fortfarande svårt att jämföra med siffrorna ute i Europa. Och jag gissar väl på att du kan få en 100 000 kronor mer i månaden kanske i Polen eller något sånt.
Ja, jag tror till och med inte det räcker. Nej. Och dessutom har de en fördelaktig skattesats.
Ja, det är en jäkla skillnad. Liksom. Ja. Och en fotbollskarriär är kort. Och jag menar, det är liksom, man kan säga vad man vill om att fotbollstjänare tjänar mycket pengar, men du ska också tjäna dina pengar tills du är 35-36. Vad är pensionsåldern för de resterande arbetena? Det är väl 65. Eller
67 nu med, det går uppåt.
Det går uppåt.
Så vi som är gamla, vi har koll på det.
Så jag menar, det är liksom jag är ju en av förunnad få som får sitta här med er fantastiska människor och ha det här jobbet. Men det är liksom, många som jag känner som har spelat i Allsvenskan i 10-15 år. Det är liksom, det är tillbaka till skolbänken och börja på en helt annan hylla än vad man är van vid och en livsstil man har vant sig vid. Och jag menar, spelar man i Allsvenskan, det är inte som att man kan spara pengar som man har för livet ut. Liksom. Så att det är också en del man måste beräkna när man tar sådana här beslut också. Att det är, oavsett hur besviken man kan bli som supporter, så måste man också förstå att det finns människor som kanske har en familj och en framtid att tänka på också.
Absolut. På tal om Polen, de är på hugget. Jagiellonia här, det har även kommit rapporter idag. Det är väl Aftonbladet som har rapporterat det. Att samma klubb då som värvar Findell jobbar på att värva Max Fenger, som ju minst sagt inte haft en lyckosamt år här i den här säsongen i IFK Göteborg.
Nej, det är ju mer udda med tanke på att Fenger har haft sjukdomsproblematik som gjorde att han har inte kommit upp i den klass som han visade förra året förra säsongen när han hjälpte Blåvitt i en fjärde plats och allt de gjorde under fjolåret, så på det sättet. Sen är det ju den krassa verkligheten att dyker upp, kanske Blåvitt måste liksom sälja för att ta in lite pengar. Nu har de i och för sig stärkt sin kassa rätt rejält med Brantlind-affären, Roxon Yeboah och så att de har väl inte den paniken. Men de kanske har något annat på gång in och känner att då skiftar vi ut det här.
Ja, för det är väl ett problem för Blåvitt och just att han inte spelar och de problemen som har varit.
Ja, men det borde ju vara för den polska klubben också.
Ja, men det känns som att det är de och Etifak som har hittat den här svensk-kopplingen. Så att allsvenska klubbar måste ju någonstans också se hur värdet på ligan också har ökat något extremt. Det är inte mycket som krävs för att du ska säljas för 80 miljoner i svensk fotboll nu för tiden. I alla fall 30 miljoner, 40 miljoner, 50 miljoner, 60 miljoner. Jag menar, Jag brukar ofta jämföra med tiden som jag växte upp och kollade på svensk fotboll. Då var det, jag tror, Mackan Berg som... Han kom väl etta i skytteligan U21 EM hemma och vann skytteligan i Allsvenskan. Och han lyckades väl få Gråningen till slut för... Hur mycket kostade det?
Nej, men nu blandar du ihop, för att han gick till Gråningen innan. Han vann skytteligan U21 EM. Då köpte Hamburg honom för 100 miljoner.
Ja, då var det mer.
Så att, och de köpte honom av Gråningen. Så att,
men hur mycket gick han till Gråningen för?
37 miljoner. Men innan dess fanns ju en del spelare som gick på runt... Ja, men det är klart.
Ja, imponerad.
Fakta.
Jag menar, Sadok och Johanna behövde väl spela 8 matcher i AIK och gick för 300 miljoner.
Men allting har ju förändrats med det. Att nu köper man ju så himla mycket...
På
talang och potential. Och att man
men
liksom...
det måste vara skönt för de allsvenska klubbarna. Det är det jag menar. Och för de yngre spelarna. Vi brukade i alla fall säga det till de yngre när vi var i omklädningsrummet och de stod och spelade pingis. Då sa vi det. Vad gör ni? Alltså, gå in och träna i gymmet. Du är 3 matcher och 1 mål mot Degerfors för att bli såld för 80 miljoner. Vad gör du för något? Alltså, gå! Jag menar, för det måste vi ändå säga. Det är som du säger, det här att man köper potential, det fanns ju inte på vår tid. Alltså, det är så här, det krävdes att du skulle vinna skytteligan om du skulle kunna gå till Gråningen. Nu kan du gå till La Liga. Alltså, det är liksom...
Ja, och många av klubbarna köper ju för att de i sin tur hoppas på en... Jag menar, Brighton har ju varit oerhört skickliga på att rekrytera spelare med hjälp av data som de sen har sålt vidare. Jag menar, de har plockat Chelsea på ett par miljarder bara på vissa av spelarna. Så att de är ju väldigt skickliga på det. Och då såg ju de någonting hos Sadok och Johanna som gjorde att de tyckte det var värt att lägga då 300 miljoner för honom. För att de ser en sån uppsida och han fick ju hoppa in redan i premiären.
Ja, nej, verkligen. Och det, men jag menar, det måste vara en skön grej för en allsvensk klubb att ha en spelare som Finger som gör det bra förra året. I år gör han det inte bra, men han kommer förmodligen kunna få en bra slant för spelaren. Och det... Ja, det är väl positivt för alla allsvenska klubbar. Jag tycker
men
att
måste han kunna spela också. Med tanke på att han har gjort det i Göteborg nu. Ja, men det är som Olof säger, det blir samma problem för den polska klubben, tycker man ju.
Så att nej, men där undrar man vad det är som lurar i bakgrunden. Ibland i de här affärerna ser man bara toppen av isberget.
Vi får se om det kommer fram fler detaljer där och se om det blir någonting ens kring Max Fenger. Men det verkar hända mycket i IFK Göteborg. Sebastian Clemensen också på väg bort och möjligtvis IFK Göteborg i samtal om en Clemensen-affär här. Så att, i så fall är det ju 2 offensiva pjäser ut och det behöver ju komma in någonting.
Fast där var det portugisiska Rio Ave och det var aktuellt till sommaren som jag förstod. Eller var det nu redan? Men det är Rio Ave i Portugal i varje fall och Clemensen... Ja, men det är ju en spelare som Billborn tog från Hammarby när han var där och att de också ser en möjlighet. Samtidigt, de kan ju inte skeppa både Fenger och Clemensen i det här läget om de inte har något annat på gång.
Nej, de är ju precis som den diskussionen vi hade igår, ja. Om inte mer. För att de är ju fortfarande inte... På den marken som Malmö är. Malmö är ju ändå alltså på säker mark. Jag menar, Göteborg, de är några förluster från att ligga i,
ja, precis.
I problematik på riktigt. Och jag menar, om du kollar på den... Nu vet jag mer utomlands än vad jag vet om allsvenskan, men det vet ju du, Olof. Den ekonomiska skillnaden att spela i Superettan och allsvenskan, den måste väl vara större än om behålla eller sälja spelare?
Ja, det är ju klart att det är negativt. Det är mycket svårare att superettan. Det är ju, dels så behöver du spara pengar eftersom tv-rättigheter och sånt minskar. Och då är det klart att du får mindre betalt för dina spelare också.
Men hur mycket skillnad är det för en klubb som spelar i superettan kontra allsvenskan om du tänker på... Alltså, vad brukar man säga? Man brukar väl säga att i Championship så är det miljardmatchen. Då kallar man ju det just det, alltså där playoff-matchen. Nej, men det jag menar, en sälja Fenger och sälja Clemensen för 30 miljoner, det är väl mer än 30 miljoners skillnad att spela Superettan kontra spela Allsvenskan. Om du tänker på publikintäkter, biljettförsäljning, matcher.
Det
måste väl vara upp mot en 100 miljoner skillnad.
Alltså, det vet inte fan om vi
är några. Och spela Superettan Allsvenskan. Du tror inte det?
Det kanske är blåvitt, för de har utsålt och liknande. Men för... TV-mässigt så är det inte så stora pengar. Och Blåvitt har inte, där är det så att i Allsvenskan delar man de centrala avtalen, det vill säga spelbolag och tv-bolag. De delar man på de placeringar på 5 år. Blåvitt har inte haft så många bra, det var en 4:e plats förra året. De ligger rätt långt ner där. Men det är klart att det skulle skilja kanske 30 miljoner eller något sånt.
Det är nu i det här fönstret som det...
Ja, var det
kring Clemensen. Om jag tolkar det Expressen så rapporterar det här, ska vi säga, vara tydliga. Men också, 3 plus 3 på 15 matcher Clemensen hittills. Ja. Ja, vi får se. Det är intressant sista vecka för Göteborg också, se vad man hittar på både ut och in helt enkelt. Vi har fler Silly-nyheter. Det här är spännande tycker jag. Latournus i Örgryte som jagas av flera klubbar där Sirius då är en av dem som ska vara intresserade. Och nu blir jag osäker på vad som rapporterar om det där. Var Expressen eller Aftonbladet som skriver då att de vill ha 15-20.
Ja, Pontus Farner måste börja ta betalt för spelarna. Nej, men de behöver ju inte sälja och därför kan man ju ta ett högre pris helt enkelt. Sen är det ju så att Sirius har ju en bättre kassa. De har haft en bra kassa sen tidigare, men ännu bättre eftersom de sålde Robbie Ure. Kanske behöver göra någonting, känner att de hittar en rätt spelare där.
Ja, någonting måste ju Sirius göra. Är det här rätt val att göra? Det hoppas jag att de kan bättre än vad jag kan. Men tappet av Robbie Ure har varit märkbart. Alltså, mål gör de fortfarande, men det är hela spelet. Alltså, allting som har runt omkring med att få fast bollen, kunna flytta upp. Barcelona sa det bäst. Bästa anfallsspelet är att sätta in en försvarare och tvärtom. För att det är någonstans så att det är anfallsspelets första spel, eller försvarsspelets första led, det är anfallarna. Och bara att kunna få fast bollen, hålla upp den och allting som Robbie Ure gav till Sirius. Så att de behöver fylla på.
Det är Expressens rapporter där, ska jag till och med säga. Men det är också intressant med Örgrytes vägval här. Alltså, jag menar, få klara sig kvar eller få in de pengarna som såklart är viktiga.
Ja, men samtidigt måste man ju se var Örgryte kommer ifrån. Återigen, liksom att de har haft en lång period utanför allsvenskan. Kanske ska de göra som Västerås SK att inte äventyra klubbens ekonomi utan istället försöka maxa när man är uppe och försöka hänga kvar naturligtvis. Om man inte hänger kvar så är man ändå bättre rustad när man trillar ner i Superettan. Kanske man kan studsa tillbaka i ännu bättre form, lite som, eller ännu bättre liksom utgångsläge som Västerås gjorde.
Det låter väl rimligt.
Jag tycker Västerås, det var så imponerande. De behöll Kalle Karlsson, studsade tillbaka, sålde spelare och har liksom en helt annan och investerar i runt klubben. Det är ju det Örgryte behöver göra.
Men jag tycker, alltså, ja, jag köper vad du menar, men jag tycker att Västerås tid uppe i Allsvenskan första gången var väldigt annorlunda kontra mot vad Örgrytes har varit. Alltså, Västerås borde ju inte ha åkt ur den serien. Nej, utan det var ju, alltså, de spelade ju fantastisk fotboll och hade så mycket som stämde på ett helt annat sätt än Örgryte stämde. De kunde ju bara inte få in bollen. Alltså, var det någon match som missat 2 eller 3 straffar? Alltså, i samma match. Det var ju liksom, jag kommer ihåg att vi satt och kollade i bussen efter på highlights. Det var så här, ja, men bollen vill ju inte in. Det är liksom, men riktigt så har det ju inte varit för Örgryte. Det har inte varit att de har totalt dominerat så många matcher och inte kan få in bollen. Så att Olof har rätt, men det är också på ett annorlunda sätt där, tycker jag.
Det är tystnad efter att Olof har rätt. Så det var inga följdfrågor eller kommentarer på det. Vi tar en grej till. Det handlar om en kille som ni stod och pratade med i studion efteråt igår, Jakob Rinne, där Aftonbladet då menar att Al-Fateh i Saudiarabien gör ett nytt försök att väva honom. De misslyckades med det för ett år sedan. Nu hoppas de, där han lirade innan också.
Han var ju i Saudiarabien. Jag gjorde en poddintervju med honom precis innan han flyttade hem till Djurgården, och då var han ju lite besviken för att han fick aldrig de där superavtalet. För att det är lätt att tro att alla i Saudiarabien som kom dit får de där jättepengarna. Så var det inte, utan han tillhörde mer liksom de som hade sämre betalt. Men han var på väg att få det här superavtalet, men det blev inte. Så jag tror att det finns säkert ett sug för honom att komma tillbaka, just apropå det John har pratat om, att säkra sin ekonomi. Visst, han har varit i Danmark och sen i Saudiarabien, men en sån här flytt, ja, men kan man få något liknande? Jordan Larsson, vad var det? Han fick 19 miljoner om året. Jag tror att du kan skattesatsen i Saudiarabien. Ja, det är noll alltså.
Zero.
Vad är ett sämre betalt? Alltså, vet
nej, men det var
alltså
några miljoner. Det var inte så att vi gick in på det. Men han var väldigt ärlig med att säga att han var jättenära att få ett riktigt, liksom, riktigt bra betalt, men fick aldrig till det avtalet. För många av de här klubbarna har ju varit, ja, de ägs av den här investeringsfonden, den statliga investeringsfonden, även om man nu försöker sälja av dem till tvinga olika rika män i Saudi och ta över dem i takt med att Saudiarabien skruvar ner sin satsning på sport. Men så det var inte riktigt klubben kanske som ägde beslutet, och då var kanske inte Jakob Rinne det namnet som stack ut mest. Så han fick aldrig det avtalet. Så där kanske han är sugen. Men jag menar, det hade ju varit ett tungt tapp för Djurgården när de nu har satsat på honom. Han gör det bra.
Alltså, han gör det fantastiskt bra. Han är extremt viktig spelare för Djurgården. Men här igen så går vi tillbaka till det vi pratade om. Det är liksom så här, skulle han få det här kontraktet, det är ju livsförändrande. Utan det är ju någonting som kan göra så att det säkrar honom. Att det gör så att han kan köpa en fastighet som han kan bo i resten av sitt liv. Han kan behöver inte tänka på jobb så mycket efter karriären. Det kan ju förändra hela hans liv. Och det är ju, ibland så får man ju väga de sportsliga grejerna genom att vara med och kanske slåss om en Europaplats med Djurgården och spela framför de supportrarna som han brinner för. Och många brukar säga, ah, du vill åka till Saudi och spela framför 50 pers och det betyder ingenting. Jo, men det betyder väl också att mina barn och min fru och allting är säkrade för resten av livet. Och det är ibland också ganska viktigt.
Ja, och på något sätt har det ju också blivit mer accepterat att den liksom diskussionen kring att spela för klubbar i Saudiarabien har blivit mer. Det är mer okej på något sätt. Folk ifrågasätter inte det lika mycket.
Jag tycker man kan ifrågasätta det mer om man ska säga att en Cristiano Ronaldo till exempel. Behövde han det på riktigt? Alltså, då tycker jag, alltså,
han vill gå i pension jävligt tidigt.
Ja, men
då,
nej, men då tycker jag liksom en sån som Rinne. Alltså, då är det så här, alltså, ska man vara på en kille som har gnuggat bara hela livet och liksom hans kastat sig på grusplaner runt hela Stockholm och sen så nu ska han äntligen få kunna känna lite stålar liksom. Men Cristiano Ronaldo som har 63 hus i olika platser i världen som går dit, så då måste man ju kritisera rätt tycker jag. Där det är mer förståeligt att Rinne vill göra den här flytten.
Ja, nej, det, jag förstår det. Men är han inte från Örebro?
Jo, det kanske han är. Ja.
Jag bara tänker att han har kastat sig i grus.
Jag vill ju bara att du ska skina. Jag vill att du ska,
ja, men han vill du bygger
upp han. Ja, jag har ingen koll på var Rinne kommer från. Men Örebro, mycket möjligt. Mycket sorry, oh, Jesus.
Ja, vi stannar kvar på Djurgården och den matchen som ni gjorde igår. Vi kommer som sagt prata mycket om FF med Anton Tinnerholm om en stund. Om vi börjar med Djurgården då. Vad har ni för intryck av det laget här? Kom från två tuffa matcher. Förlust mot Västerås och sen så derbytorsken här som blev otroligt uppmärksamma såklart. Och de fick väldigt mycket skit. Och så studsar man ändå tillbaka och vinner 3-0. Vad var din känsla kring Djurgården igår?
Alltså min känsla med Djurgården var väl som det har varit med Djurgården nästan hela tiden. Vi visste ju alltså att de har extrema toppar, men de har för djupa dalar. Och det var väl så vi sprang på massa Djurgårdssupportrar på flyget på vägen hem. Så gick vi igenom securityn, så såg de lite smått nöjda ut och tänkte att jag mådde superdåligt. Men jag hade haft en
chans. Precis, torskat med mig nu.
Exakt! Ja. De var ju helt knäckt efter Olof Lund-debatten. Jag bara, nej, det är lugnt. Men då frågade de sig, nu ni är med liksom. Nu känns det bra, va? De bara, nej, det här är ju som alltid. Nu kommer vi gå och förlora mot Mjällby hemma. Och sen så kommer vi förmodligen gå och vinna borta. Och sen så är det liksom, så att det känns lite som att Djurgården är precis det Djurgården har varit hela året. Det är höga toppar, men enligt Djurgårdssupportrarna så förväntar de sig fortfarande de här djupa dalarna tyvärr.
Mm, men det är
jag undrar om inte hotet mot Honkavara som ändå de som läckte ut, jag tror att det var vi som hade Fotbollskanalen, vår kollega Andreas Sundberg först som, och sen ja, men de känslan när man pratade med Rinne när han var uppe i studion var att det liksom hade svetsat samman dem, att ja, men de, det var den.
Men det har ju hänt förut.
Ja, absolut.
Det har ju gått att de har fått någon så här derbyplump och sen så kommer de tillbaka och så sitter de och säger hur de tillsammans ska göra det här och så lyfter de det lite och sen så droppas det ändå och sen så är det någon superprestation mot Västerås, torsk hem. Alltså förstår du, det blir så här, så att det är ju lite tyvärr att det här har man ju sett förut. Sen så klart alla Djurgårdssupportrar där ute sitter ju och hoppas på att Honkavara grejen den här matchen, Malmö borta, det här ska vara ett statement och liksom någonting som de kan bygga vidare på. Men
ja, sen hade vi T-supporter är ju lite negativt, alltså liksom att man kanske inte ser det är alltid det ljusaste, men jag menar, de har ju en jättebra möjlighet att ta en, alltså minst en tredjeplats.
De är ju absolut med i kampen om att ta en tredjeplats. Sen tror jag att en del av dem ändå hade ett hopp om någonting annat. Samtidigt så är det ju det här att de bygger inte om som Malmö FF, men de bygger ju ändå om att om man går liksom tillbaka i tid, jag menar, bytt ordförande, bytt vd, bytt sports sitt ansvar i Honkavara är förvisso kvar av den förra ledningen, men det har hänt väldigt mycket och man ändrar ju också strategi liksom, det här Jamestown Analytics, mycket data, man plockar in mycket unga spelare och det är ju inget som ger effekt på en, två månader, utan den effekten kanske vi ser nästa år.
Ja, men, ja, nu måste jag faktiskt säga emot lite här. För det här blir jag så här, så jag själv som spelare, jag har spelat i klubbar där de byter den sportsliga ledningen och de byter president och sportchef. Men inte fan bryr vi oss om det när vi sitter i omklädningsrummet. Vi bryr oss när vi får en ny tränare, absolut. Då kommer in en ny tränare och så har han nya filosofier. Men att Djurgården ska bry sig så mycket om att det har kommit in en ny sportslig, det kommer inte förändras så mycket under det här året.
Fast det påverkar
året.
Vilka spelare man tar
det
in.
Det påverkar, men vi hade ju fortfarande en trupp från starten av året som var satt, med en tränare som var satt. Alltså, jag vet att många hade en jättefin relation med Bosse och att det fortfarande var tårar och det var jobbigt och det var tråkigt att han inte kom till Kaknäs, men att man ska säga att det sitter och har påverkat deras prestation på en lördag eller en söndag, det för mig, det är totalt larvigt.
Men det har jag inte alls sagt.
Nej, det har inte du sagt, men att det, alltså Djurgården, att de är under ombyggnad, det ska inte ha någon som helst grund
nej,
för deras prestationer
i år. Nej,
jag
menar att det är intressant att se var de tar vägen.
Men det är en annan femma, men Djurgården hade ett tillräckligt bra lag för att slåss om det.
Om ni bara bryr er i omklädningsrummet om tränaren, så är det ju så att ja, men om Djurgården får en helt ny sportslig ledning, kan ju det betyda att Honkavara, att de känner att vi inte investerar i Janne Honkavara, det är Bosses tränare, vi byter tränare. Alltså den effekten finns ju ändå, att man tittar efter andra spelare och liknande.
Ja, såklart, men jag tror att när du sitter i början av året som en fotbollsspelare, så tittar du runt i omklädningsrummet och så tänker du så här, okej, men här, vi har ett bra lag i år. Och sen har vi en tränare och så ska vi lyssna på honom. Sen om vi inte går med tränaren, då byter vi honom. Men att vi ska... Alltså, ni ger oss spelare för mycket cred. Alltså, vi sportsliga ledning och sånt. Vi tänker inte på såna här grejer. Alltså, ingen som bryr sig om det. Utan det är typ så här, kan vi få en bra spelare? Kul. Alltså, kan någon hjälpa till i laget? Perfekt. Annars vi går ut och vinner matchen. Alltså, det är så mycket påverkar inte oss fotbollsspelare. Alltså, det gör faktiskt inte det.
Apropå bra spelare då, Bo Hägglund har ju levererat onekligen den här säsongen i assistligan, så leder han ju och kan ju faktiskt slå Magnus Wolf Ekrems assistrekord. Vi tar och kikar på lite bilder från gårdagen här. Ja, där ser vi Hägglund då som ett två före Victor Lind. Och vad är det Ekrem har? 15, va? Från 2016. Så att det skulle mycket väl kunna slå det här. Det är Jeppe Åkels mål där, han spelar av Hägglund. Det där är ingen dålig spelare.
Nej, alltså en jätteskicklig spelare. Och jag tror många Djurgårdssportrar tittar och slickar sig munnen och tänker att okej, det här kommer bli ett ruggigt klirr i kassan för oss. Men nu vill jag att man är jättetydlig med att jag tycker att han är en fantastisk fotbollsspelare. Men han... Jag tror inte att det kommer bli kanske det klirret i kassan som alla djurgårdare hoppas på. Ett, lite fanns ålder, och två, för att som vi pratade om, folk signar på potential också, och jag ser inte Bo Hägglund, jag ser inte samma höjd utomlands i hans speltyp, i hans spelsätt som en Sadok Johanna till exempel. Jag tror inte man får, även fast han har presterat bättre i allsvenskan, så tror jag inte att det kommer bli liksom så, men han är en fantastisk fotbollsspelare för Djurgården, och kan de behålla honom så toppen, men jag tror att de kommer försöka sälja honom efter året.
Ja, och det är ju ett riktigt fynd. Alltså, du är ingen... Ja, men fynd av Bosse Andersson, verkligen. Som verkligen fått utväxling, och det var väl på något sätt absolutet att man upplevde att Bosse Andersson och Janne Honkavara hade lite olika syn, liksom hur stark är den här truppen egentligen, där Honkavara pratade om att han gärna vill ha en förstärkning, medan Bosse Andersson menar att du har en tillräckligt bra trupp. Så att Hägglund, jag har varit vass, och det skulle vi tro faktiskt att han slår Wolf Ekrems.
Det tror jag också.
Han har många matcher på sig.
Ja, det tror jag också. Absolut.
En annan höjdpunkt under gårdagen, det var ju 1-0-målet. Och som du skulle sagt, John, godis om Piotr Johanssons inlägg med vänsterdojan där fram till Christian Lien. Vilket mål!
Det är ett snyggt mål, men...
Ah. Men gör det du vill göra. Men du hade en take här. Få se din take då.
Ja, om man drar någon sorts referens. Kommer du ihåg när Karlstrand då sist och hånade John mig när jag grävde upp Zidanes mål där i Champions League-finalen mot Leverkusen? Jag har hittat...
Är det allmänhetens fria åkning? Vad har hänt när man har varit borta? Folk har fullständigt tappat det.
Nästa liknelse.
Den här slår nästan. Håll i
den nu, John. Erik Edman, EM-premiären 2004.
Hur kan du? Erik Edman lägger sig på ett samurajsvärd när han ser denna jämförelsen.
Alltså, Henke är ju på väg upp i Stockholm med bil nu. Alltså,
han är de sätter sig bägge.
Alltså, du kan ju inte jämföra. Men det är ju helt otroligt. Vet du vad det enda jämförelsen? Det enda liknelsen. Båda var fotboll och båda var mål. Det är så långt jag sträcker mig nästan.
Ja, det är lite längre ute. Det är lite närmare. Det är inte
riktigt. Piotr Johansson, det är ju snyggt, men det är inte riktigt samma träff på inlägget.
Men kolla också var han slår inlägget ifrån. Han slår den en meter från kan vi ta den andra?
Veva Hedman.
Kolla vad han slår det inlägget ifrån.
2004.
Kolla vad inlägget slås ifrån. Kolla vad inlägget slås ifrån.
Boom! Det är liksom, ja. Det är det enda vi är överens om. Helvete. Pileby.
Gjorde du det här för att ena mig och Olof? Var det? För att vi skulle hålla med varandra om någonting.
Ja, någonting.
Det där var ju helt sinnessjukt.
Det är ju bara sån Pileby.
Verkligen. Kan någon ta över sista timmen på sändningen här?
Ja, vi gör så. Värvar de honom är det inte potential i varje fall. Det kan vi väl enas om. Herregud.
Ja, vi skiftar nu. Gå på reklam.
Polska ligan är ju, det är ju over his...
Ser du, Malta söker en ny striker.
Vi går på reklam nu. Jag åker inte med de här två.
Fan alltså. Det är värsta jag sett. Alltså. Det är helt sjukt. Du hittar fram den här.
Bollklubben tillbaka och jag är kvar, vi hittar ingen ersättare, alltså jag får kvar en timme till här trots de här två dårarna. Så.
Får en chans till nästa vecka och hitta någon liknelse på något mål.
Ska verkligen,
ta någon riktigt.
Men du är uppsatt på sån waiver som i NHL, man bara skeppar sig. Kan bara åka till News 55 eller
spela
något.
Spela Farmarligan nästa vecka.
Ja, om en stund så kommer vi prata med Anton Tinnerholm, en Malmö FFs gamla guldhjälte som får berätta. Uff, vem var det? Var
du.
Jag. Det var jag.
Nu kommer ni få göra den där TV vid 03, du vet.
TV-shop.
Testa moppar.
Ah, Jesus. Jag ber om ursäkt. Anton Tinnerholm då, berätta om hur han ser på Malmö FF just nu. Och dessutom så har vi Motas Nefati som är på väg in. Viktig spelare i IFK Norrköping som ju går så...
Ja, det kokar på parken.
Nej, det gör det. Det luktar allsvenskan i Norrköping.
Men kul också. Viktigt för allsvenskan skulle jag säga. Jag tycker också det är fantastiskt om Norrköping skulle kunna komma tillbaka.
Totte Nyman, två baljor igår. Och det är ju otroligt starkt. Känns det som att...
Sjuka 1, Totte Nyman kommer ju göra typ 15 mål i allsvenskan nästa år också. Det är ju det som är så jävla sjukt. Vi är lika gamla också.
Ja, men kul. Det är en klubb som ja, men den är allsvensk och det är borde det vara där. Och jag menar, det är tungt kval.
Det är inte värdigt Norrköping att spela Superettan. Ser du? Fick jag innan. 1-0 givet.
Nej, jag ska inte dra upp historierna och liknande.
Ja, hörni, vi kopplar upp oss nu. Vi har med oss Motas Nefati som är VM-spelaren för Tunisien som nu finns med oss från Norrköping. Härligt att se dig. Välkommen till bollklubben och grattis till gårdagens seger. Vi är imponerade av hur bra ni spelar och hur bra det går för er.
Tack så mycket. Jag trodde inte ni hade så bra koll på Superettan.
Sex raka. Var det Pallas igår eller?
Nej, igår vad ska man säga, en lite sämre insats, men vi har Totte Nyman där som som gör två mål, så att jävligt skönt.
Har du kramat om stolpen efter du sköt så hårt att den nästan gick av?
Herregud. Ja, det var inte min dag igår. Jag hade många skott, men några på mål, men när bollen inte vill in så vill den inte in.
Ja, men det här är en fin träff alltså.
Ja, den hände inte så ofta.
Man brukar säga att det förtjänade ett bättre öde.
Ja, det gjorde den. Det var min tjej sa det, att hon bara satt och liksom slog på sig själv och trodde verkligen att det skulle in, men det gjorde den inte.
Just att ni, jag menar, ni hade ju Martin Falk från, skulle egentligen vara kvar och så försvann han iväg och ni fick byta tränare lite knackigt i våras. Vad är det som har gjort att ni har hittat tillbaka, jag menar, just efter uppehållet, sex raka seger?
För första när Eldar kom in där i början på januari, så alltså han satte en grund. Han började inte prata taktik, ingenting, utan han satte grunden att alla skulle jobba hårt. Alltså vi började prata om one second rule, backcheck, alltså allt sånt. Grunden för att liksom för att vi ska funka ihop som lag. Och då satt han väldigt så tyngd på att det spelade ingen roll vilka som hade spelat förra året. Det spelade inte ens någon roll om det hette Totte Nyman. Så skulle jobbet göras.
Så Totte, han är på varje träning och gnuggar alltså?
Ja, Totte gnuggar på.
Är det sant? Han får ingen liten så här ta hand om special kroppen, specialmode, nej?
Nej, Totte han kör.
Maskin.
För egen del, hur har du upplevt säsongen? Du har ju innehållit en VM-resa också.
Ja, en kaotisk resa skulle jag ändå vilja ändå beskriva det lite. Ja, där då.
Fräsch.
Ja, där pejden ska jag må inte bort. Nej, men...
Vad var det som hände?
Ja, vi kom inte upp i nivå. Alltså, inte alls. Var ganska många nya spelare. Liksom om man bara kollar på Japans landslag till exempel, hade spelat ihop i nästan 3 år. Kanske några spelare in, men vi är ju liksom, om man tänker senaste året så hade det bara bytts 10 spelare och då funkar det inte.
Nej, ni bytte ju förbundskapten för afrikanska mästerskapet. Vad betyder det att det kom in liksom en ny till VM?
Ja. Som fotbollsspelare så får du vara beredd på det. Alltså, det är saker som kan hända, men vad ska man säga? Alltså, det blir mycket ändringar. Han vill få in sina idéer. Och på landslag har jag lärt mig att det är inte många träningar man har tillsammans. Så att det är mycket som ska sitta på kort tid.
Hur var det också att vara mitt i det där som hela världen rapporterade om när Lamouchi fick gå då, efter en match, och där är ni mitt i... mitt i händelsernas centrum liksom. Hur upplevde du den delen?
Ska vi veta det, så förstod inte vi spelare alltså någonting i början, utan vi fick höra, i början var det lite rykten och uppgifter om att han skulle lämna, men han var liksom kvar tills nästa dag, och så har jag inte fått till mig någonting tills framåt kvällen, och då kom det fram att han skulle lämna. Det var ju, tyckte det var väldigt konstigt att mitt under ett mästerskap liksom, ja, men kicka en tränare, men ja.
Ja, du pratade ju om att det är få träningar ihop. Det var inte många träningar som den nya tränaren komma in och liksom försöka förändra i de där 2 matcherna, utan där så, ja, hela världen tyckte väl det var konstigt att inte låta tränaren sitta kvar, och sen som de flesta länderna gör, om inte man har gått så bra som man har velat gå, då lämnar tränaren posten på presskonferensen efter uttåget liksom.
Ja, alltså jag håller med dig, men samtidigt alltså, så här, förlorar man en VM-premiär också mot 5-1. Träningsmatch innan mot Belgien 5-0, där vi liksom på 2 matcher 10 insläppta, alltså det är inte acceptabelt någonstans.
Du vill också vara med i nästa trupp också. Eller bra, jag köper det.
Det är inte värdigt.
Nej, men jag köper det. Man vill inte gå emot förbundet när de har tagit beslutet, jag hör det.
Ibland kan det, förbundet har ju varit lite stökigt. Har ni fått ut era bonusar och så?
Det har vi fått. Ja, vi har fått ut våra bonusar, så att men det var inte så mycket att säga till om.
Nej, okej.
Okay. Speciellt inte fiasko efter fiaskot.
Ja, och jag fattar att det är ett liksom fiasko och tung upplevelse på det sättet, men ändå det måste vara rätt, och jag är besvikelse för dig, du blev sjuk inför tredje matchen där också mot Nederländerna, men ändå det måste varit rätt häftigt att varit med på ett VM.
Ja, såklart. 100%, men samtidigt, först har man det som mål att vara där, och sen så blir man girig som fotbollsspelare. Man vill bara ut och spela. Först tänker man okej, men jag ska vara lugn och liksom bara ta in allt. Men sen när man väl är där, då vill man bara spela. Så det var där jag fick handskas med som var tufft egentligen. Att inte få spela. Ja, alltså jag fick inte spela på en månad liksom. Den månaden som jag var med landslaget. inte en enda minut. Så det var ju det som var tufft. Men själva VM-upplevelsen var topp. Topp.
Du, på tal om att spela då. Många är nyfikna på vad du spelar i höst. Om du blir kvar i Norrköping, en vecka kvar på fönstret här, mindre än det. Eller om du kommer att flytta någonstans. Har du någonting, har du någon nyhet att bjuda på, eller hur går snacket?
Breaking här va?
Nej, alltså, som säger, en vecka kvar. Alltså, det kan gå snabbt, men samtidigt så är jag bara glad att vara i IFK Norrköping nu och bara, alltså, försöka ta oss hem igen.
Vad är den största skillnaden skulle du säga att spela just Superettan kontra Allsvenskan?
Alltså, allt kan hända i Superettan. Alltså, allt. Jag tror när vi, alltså, bara respekt för Ljungskile borta, men när man kom dit andra matchen, då kände man okej. Okay, nu är det Superettan vi spelar, nu är det inga fina gräsplaner längre.
Det var inget VM där.
Nej, det var det inte, men det var gnugg. Men det finns en charm i det,
Känner du att ni har stan med er nu, att när ni är tillbaka eller på väg tillbaka?
Absolut, absolut. Jag känner verkligen att hela staden bara enade. Och det var länge sedan man såg staden så här glad bara.
Gratis mat, vissa restauranger kanske nu när man börjar prestera. Sex raka. Nej,
tyvärr inte.
Alla är inte som du, John.
Det är bara John som får gratis.
Ja, tyvärr för mycket av det.
Ja, Mottas, härligt att du ville vara med i bollklubben. Stort grattis till segarna och segern igår. Då. Lycka till framåt. Det blir spännande att se om du är kvar efter fönstret här. Stänger om en knapp vecka.
Tack så jättemycket.
Ha det gott.
Ha det bäst.
Hej, hej.
Ciao.
Ja, härligt med en VM-spelare. Superettan.
Gå från Ljungskile borta till att spela VM. Det måste vara en sjuk skillnad. Det måste verkligen vara så här, alltså, natt och dag. Alltså, det är liksom från att knappt kunna få plats i omklädningsrummet till att liksom spela på de här monsterarenorna i USA. Det måste vara helt sjukt.
Alltså. Monterrey var det, de var mycket i Mexiko.
De var mest bara i Mexiko?
Jag tror det. Jag tror de hade sin bas i...
Men fick de spela någon match i USA?
Jag blev plötsligt osäker.
Ah, jag blev också osäker faktiskt.
Ni osäker, det är fan sällan Olof inte har svaren.
Nej, men jag vet ju att de hade sin bas där. Och de,
men Monterrey är också fin arena.
Ja, det var en häftig arena, men det är närmare Ljungskile än om man jämför med USA-arenorna.
Nej, den kan du inte köpa. Det är inte närmare Ljungskile.
Jo, men hela kaoset. Nej, Pileby har inte koll.
Nu börjar du bli som Pileby när du ska jämföra
mål. Inte koll. Alltså. Jag var med Pileby i Monterrey.
Du menar, Monterrey jämför, är närmare Ljungskile än Atlanta? Nej. Pileby.
Nej, det var hårt. Jag gillar Monterrey. Jag tyckte den arenan var cool också.
Ja.
Okay. Men det är inget snack om vi inget snack om att Norrköping går upp, va?
Nej,
det kommer inte spela nu,
de hade ju en darrig period, men efter uppehållet har de ju bara gått otroligt starkt, så att det är svårt att säga att något annat lag riktigt. De andra har ju fallit ifrån också. Jag menar, nu Falkenberg slog man igår. Alltså, det är inga riktiga rivaler som är där. Jag menar, inför trodde ju många på Värnamo. De slås för att hänga kvar. Öster, ja, de kan slå dem Sundsvall ikväll. Så går de upp på kvalplats. Men liksom, Norrköping tar det här. Och det är helt rätt att Norrköping går upp. Det är en allsvensk klubb.
Som allsvensk supporter så vill man ha upp Norrköping. Mm. Hade väl upp Värnamo också faktiskt med Viktor Claesson, god vän till mig, så hade det varit kul att se honom spela i Allsvenskan också, men
det blir tufft.
Den blir tuff.
De slog ju inte ens Boys igår, så att det var ju 1-1 och Boys skulle vunnit, så.
Men Boys har chans fortfarande.
Nej, det är
ja, chans är väl fortfarande.
Jo, i teorin, men jag som har följt Boys sedan 1972 vet att i praktiken att det är kört.
Du sa att det är ovärdigt.
Nej, det sa jag inte. Där är du och jag helt olika.
Ja, vi ska gå in på Malmö FF och på tal om gårdagens diskussion.
Nej, eller inte.
Vad har ni att tillägga efter gårdagen? Vi ska lyssna på en del av det ni sa. Det kanske vi ska göra nu till och med. Vad säger ni? Nej, det tyckte inte brädan i kontrollrummet att vi skulle göra. Vi väntar lite med den då. Vad är intrycket av Djurgården är det? Vad är ett intryck av Malmö FF efter att ha sett den insatsen igår? Man får stryk hemma mot Djurgården med 3-0.
Klappkass. Alltså, riktigt fruktansvärt dåligt. alltså, och det ska inte nu spela någon roll att alltså, om du bara kollar på, alltså jag brukar ofta göra jämförelser, men om du kollar starten av säsongen och så kollar du på AIKs trupp och så kollar du på Malmös trupp, då skulle jag säga så här, sätter du AIKs tränare i Malmö så är Malmö har bättre trupp än vad AIK hade när säsongen började. Så att man ska sitta och skylla bara på spelarna, då tycker jag, alltså att bara spela truppen inte tillräckligt bra, det tycker jag det går inte att säga, utan det här är klapp dåligt för Sveriges bästa klubb genom tiderna.
Det är riktigt dåligt naturligtvis, och det är ju en rad felbeslut, inte minst rekryteringen av Ramirez. Jag menar, där trampar man ju snett, och att man får byta ganska tätt därefter är ju, och jag menar, sen jag tror att det har funnits en rädsla i styrelsen i och med att man drog på sig den här enorma förlusten förra året, och det, allting talar för att man kommer förlora väldigt mycket pengar i år också. Och man förlorade ju nästan 100 miljoner kronor, och tror aldrig en allsvensk klubb har förlorat så mycket. Och det går så snabbt när man har skrivit långa avtal, att du har skrivit långa avtal med flera spelare, då tuggar det på det liksom egna kapitalet. Får du då inte in vare sig Europaspel eller försäljningar i den, på den nivån som de har varit vana vid, att de ändå förlorar så mycket pengar när de spelade, alltså de spelar i Europa och dessutom sålden det spelar. Det är hög risk, och då tror jag att man drog i bromsen.
Tufft läge utan tvekan. Det är ju en klubb under ombyggnad, får vi säga. En som har skavare. Vi återkommer till det. Vi kopplar nu in en kille som har varit med när det gått väldigt bra för Malmö FF. Det är väl, vad är det, 5 SM-guld och Champions League-äventyr och hela faderullan. Anton Tinnerholm, välkommen till bollklubben. Hur är läget?
Tack. Vad mjuka ni är mot varandra idag. Det var hårdare ord igår, tyckte jag.
Jo, men vi har suttit och väntat på din tunga på vågen här. Vi tänker
det är
att
du som ska avgöra. Just liksom, nu är det 99-1 till mig.
Alltså, han är så oödmjuk. Oj. Också. Du vet, han sa det. Han bara, det var en som höll med dig. Man bara, nej, sluta nu. Vad fan händer alltså?
Ja, men ni pratar lite om olika saker. Det är därför ni inte håller med. Jag tror ni är överens egentligen, bara att ni pratar kortsiktigt och nu sen pratar ni långsiktigt. Så jag tror inte ni är så oense egentligen.
Vad är ditt intryck då, Anton, av Malmö FF just nu?
Nej, det är ju klart det är jävligt tungt att följa det. Jag var på plats igår, och den andra halvveckan de gör är väl kanske det sämsta man sett på väldigt länge. Liksom. Det ska man ju inte sticka under stol med. Det är ju för dåligt. Men det känns som att det sitter lite i huvudet också. Jag tycker liksom, om man bara utgår från matchen igår, är det okej fram till 0-0 och sen kommer 0-1, och sen går man ifrån alla former av riktlinjer och manualer, antar jag att man gör, för det känns inte man ska spela så. Och andra halvlek är ju en långboll, så är det ett friläge i princip för Djurgården, och helt ärligt så är det Robin som räddar dem från att det ska bli 4 eller 5-0, så det är klart att det är tungt att se på alltså.
Men en fråga, för det är en fråga vi ofta kommer tillbaka till. För som nu var ju du på plats igår, du har slutat spela. Det känns ändå som att du har Malmö FF lite i ditt hjärta, som ändå som en supporter. Alltså som en supporter, ska man acceptera bara för att man har haft år som är bra och för att klubben har haft en historia förut som har varit bra och sen så har man dippat och så bygger man om. Ska man bara acceptera och tycka att det är helt okej att det ser ut som det gör just nu? Eller kan man fortfarande inte säga så här, det här är inte godkänt, det här är ovärdigt att en Malmö FF-klubb ska prestera så här 2026, hemmaplan, torska 6 av 9 matcher hemma i Allsvenskan 2026? Kan man inte säga det? Är inte det rimligt av mig att säga att det är inte Malmö standard?
Nej, jag håller med. Sen Olof har ju hockat upp sig på 89 till 04 eller vad det var där. Men jag håller med, just nu så är det ju inte tillräckligt bra. Sen är det ju, det svåra är ju någonstans med självbilden i Malmö. När jag kom hit liksom, man var ganska ödmjuk och lugn och så. Man fick lära sig att här säger vi att vi är bäst och vi ska vinna, och så går vi ut och gör det. Och det funkar ju. Samtidigt nu så, ja, håller man ju på och bygger om lite. Och det är ju då den svårt med den självbilden också. Samtidigt så tror jag på det på sikt, att man har gjort förändringar nu och man snackar om tålamod och grejer också. Men då måste det finnas lite mer, känner jag, att man kan se att det ska bli bättre. Liksom. Men jag tror ändå på den omstöpningen som finns i föreningen, och på sikt så kommer det bli bra. Men det får ju inte gå för länge heller, för att i mindre klubbar som Bayern och AIK så kanske det går. Då går det liksom att ta ett år där det går lite sämre, men i Malmö så är det tuffare. Alltså. Så är det bara.
Ja, eller hakat upp mig. Jag bara tycker att det är ju en del av Malmö FFs historia, och den kan man kan inte bara ignorera det som har varit. Malmö FF en gång i tiden innan det hade de ju varit otroligt framgångsrika, vann fem C-segrar i rad och andra titlar, gjorde avtryck i Europa, och att man sen gjorde så dåligt, det är det mer jag menar, att man, det blir någon slags historielöshet. Jag har alltid svårt när man pratar med även sådana Daniel Andersson, Anders Andersson och de som spelade lite senare, att när de pratar om vinnarkultur nu, så undrar jag alltid, vad var vinnarkulturen när ni spelade? Ni vann ju inga SM-guld. Alltså, man kan inte helt bara ignorera det som har varit och bara titta på det som faktiskt är kanske den framgångsrikaste perioden någonsin i Malmö FFs historia. Så använder man, det är den enda måttstock vi har. Det tycker jag är fel.
Mm. Jag är med, alltså. Jag köper det. Och alltså, den vinnarkultur och sånt, det är så jävla svårt att säga. Det är människorna någonstans i ett lag som gör det. Det är en förening overall. Och jag känner någonstans att tidigare så har man många spelare, och kanske runt om föreningen har man höjt sig när man kommer till föreningen. Man kommer från en lägre hylla och man höjer sig och man går efter. Man rättar sig ledet till Rosenberg, Safari, Ralle Bengtsson, alla de liksom. Och hakar i. Nu någonstans så plockar man kanske från en högre hylla, men på något sätt så presterar man sämre när man kommer till föreningen, och då ligger det ju, ja, men då är det ett större problem liksom. Men som jag sa, det är en omstöpning och ger det tid, men det måste ändå finnas signaler på att det någonstans, att man ser att det kommer bli bättre också.
Men den grej för att svara på Olof här också, det är så här, någonstans så är det som, precis som man försöker lära sina barn och uppfostra, man kan ju inte bara säga så här, men när du var liten brukade du också missa munnen när du skulle käka, så att det är ju rimligt att du kommer göra det sen när du blir äldre också. Alltså, jag menar, någonstans är det så här, med alla verktyg alla fotbollslagen har nu, det är inte samma verktyg de hade då. Nu har du scoutinguppdrag, du har analytiker som sitter genom datasystem när du ska värva fotbollsspelare, och du sitter med den bästa budgeten. Det är som att du har börjat monopolspelet och har passerat gå 8 gånger fler än vad de andra lagen har gjort, och du lyckas ändå hamna på efterkälke gång på gång på gång. Då måste vi kunna sitta och säga så här, men vänta nu, hallå, du kan inte säga bara för att vi gjorde samma misstag back in the day så är det okej att göra dem nu, för du har helt andra förutsättningar, du har helt annat underlag, du har helt annan hjälpteknik och allting runt omkring med analys, webbstatistik, GPS, puckar, drönare, alltså det finns ju allting som inte fanns back in the day, där man kunde liksom, du ska gå ner på någon IP och scouta någon kille som sitter i en bil och dricker kaffe 8 timmar till för att kolla på någon ny, det är ju inte samma.
Men det har ju alla idag. Det är ju inte bara Malmö FF som...
Fast Malmö hade ju en bättre utgångsposition än alla andra.
Ja, alltså, fast alla hade ju... Och man kan ju säga att det har varit bra att Malmö har drivit på och varit framgångsrika, för det har ju triggat andra. Att liksom, ja, men hur ska vi bli bra? Hur blir liksom Hammarby duktiga på att sälja spelare? Hur blir Djurgården duktiga på att sälja spelare och driva på? Medan man kan konstatera att Blåvitt har haft väldigt svårt att liksom klara av den här omstöpningen och ta klivet. De har testat väldigt många olika ledare. Men jag är nyfiken på dig, Anton. Du har ändå varit i klubben i 2 olika perioder. Vad skulle du peka på är det som har gått snett, som ändå varit, jag menar, dels är du intresserad och jag menar, du kom tillbaka under Henrik Rydström tiden sen spelar du inte så mycket på grund av skada, men vad är ditt tecken på att det gick snett, och såg du det, kunde du se på håll att men Henrik Rydström kommer köra i diket här och han kommer få sparken?
Nej, det är jävligt svårt att säga såklart. När jag var med, även om jag inte spelade så mycket, så tog vi de gulden och tog cupguldet liksom. Och sen efter det så har ju inte jag varit där inne, så jag kan liksom inte exakt peka på vad det är. Men jag tycker någonstans det är det här att man kanske måste... Ja, men kolla på sig själva och se att man måste utvecklas i den miljön. Nu känns det många som kanske blir lite rädda istället, som efter 1-0 igår, att man går till sig själv och försöker rädda sig själv istället. Och jag vet typ som Elfsborgs matchen också, man gör saker som att man gör någon dum grej där uppe och så bara fortsätter man göra dumma grejer istället för att tänka själv. Så att det känns som någonstans att det ligger många saker, ja, men hos spelarna också, men det är klart att det är större saker än att bara värva två spelare så kommer det bli bra liksom. Det är klart att det är större än så, men man måste kunna få spelare att utvecklas i den miljön, och så har det väl inte varit. Det är inte många spelare som blivit bättre de senaste två åren egentligen, och där är väl själva kärnan om man ska börja sälja spelare också.
Man ser att en del supportrar som sa att jag vill ha bort Henrik Rydström nu börjar tänka, nej, det kanske var dumt. Man med FF kanske skulle behålla lite Henrik Rydström. Vad är din känsla där? Var det ett dumt beslut av klubben att faktiskt skicka honom förra året med tanke på nu det vi har sett det sista året efter att han har lämnat?
Alltså jag är ganska partisk, jag älskar Henke och jag är ganska nära honom, så det är klart att jag kanske hade sett lite mer tålamod, men där och då skrek ju alla om det också, men det är tufft. Han tog två SM-guld, ett cupguld, och sen gick det lite sämre, så får man sparken. Så det är klart att det är tufft, men allt är jävligt lätt att sitta här i efterhand vad man skulle göra liksom. Just nu så tror jag att problemen är större än en tränare liksom. Så man måste gå till sig själva och som sagt ha tålamod, men ändå se att någonting är bättre, för att annars är det risk att liksom, ja, men folk börjar tappa lite intresse också liksom.
Ja, det som är fascinerande tycker jag är att utöver de tre titlarna du nämner, det är en straffläggning i cupfinalen mot Häcken mot att man skulle tagit fyra raka titlar, det vill säga ingen annan hade vunnit någon titel, man tar sig ut i Europa igen. Alltså man hade ju ändå, och det var rätt få som den våren varnade för att det här kommer gå när de hämtade in Sigurdsson och liknande. Det var inte så att folk stod upp vare sig i Malmö eller någon annanstans och skrek det här kommer gå åt helvete, utan det gick rätt snabbt när det väl tippade över.
Och det är ju faktiskt den största oron egentligen. Det är ju att den här, det jag pratar med mycket med Ponne om också, det är att där, alltså när du spelar mot de stora lagen i olika länder, oavsett om det är Malmö FF eller om det är Barcelona eller Real Madrid eller någonting, det är någonting också i tröjan. Du vet, när du spelar mot laget, när du kommer ner till, eller förut när du kom ner till Malmö stadion och så skulle du spela där liksom. Det var ju nästan som att du låg under matchen redan med 1-0 innan den började. På grund av vad ni satte på i tröjan så blev man blev 10-15% större. Men det är ju det värsta. Det har ju ni förlorat. Det har ju Malmö tappat. Att nu kommer ju klubbar dit och tänker så här, men nej, alltså, vi vinner idag. Och få tillbaka den respekten som man hade. Att inför varje år när det var pressträff så sa alla, jo men Malmö vinner i år. Jo men Malmö vinner i år. Nästa år på pressträffen tror jag är väldigt få klubbar som kommer säga Malmö FF.
Ja, det är ingen spelare i dagens trupp, Anton, som ropar res dig upp till Atletico Madrid-spelare, va?
Nej, vi möter inte de lagen längre, så det är svårt att göra det.
Ja. Ja, du...
Du ska på turné med Behrang Safari, stämmer det?
Turné vet jag inte, men vi håller lite föreläsningar, ja.
Ja, ja. Vad är det ni pratar om?
Hur man gör varandra bättre.
Ni kanske ska hålla en föreläsning för MFF.
Ja, jag känner det ganska aktuellt.
Nej, det där var slag under bältet, inte okej. Vi håller på en bra ribba, känner jag. Det var väl... Ja, men inte sitta här och säga, prata historik och sen ska du köra en sån, det är ju oschysst.
En sån, ja. Jag boostar ju till någon safari som ska på turné.
Ja, men det behöver inte liksom såga gamla arbetsgivaren sådär.
Nej, okej.
Det är ju bara jag som får göra.
Ja, oh, Jesus Anton. Du...
Vem vann då? Jag eller Olof? Nu måste du ändå säga. Du måste välja en.
Nej, men så här, John, du är ju bara kortsiktig och Olof, du är bara långsiktig. Liksom, det ligger ju någonstans. Ni pratar ju om två olika saker. Det är ju som att ni, när jag pratar med barnen, att de bråkar om äpplen eller päron. Ni är lite likadana, så det finns ingen vinnare.
Så du,
tack!
Olof är gammal, jag är ung. Det var det du ville säga.
Ja, vad tolkar du nu?
Jag tar den.
Tack för att du redde ut där, Anton. Kul att se dig. Lycka till framöver, så hörs vi.
Tack detsamma.
Kul, ha det
bra.
Hej, hej.
Det var väl en klockren. Sen är inte MFF, så gör vi varandra bättre. Men det kanske vi behöver för Pilby också. För han inte ska ha telefonen igång.
Jag älskar att Olof blev supernöjd när vi blev jämförda med Antons barn. Det var liksom nivå på oss. Det var liksom...
Ingen är vinnare, det var det jag tog med mig därifrån. Ja, hörni, intressant att höra. MFFs gamla guldhjälte där, Anton Tinnerholm. Vi ska snart, vad ska vi säga, omgångens lag ska vi prata om. Bland annat om en liten stund. Bollklubben fortsätter, en halvtimme kvar. We'll be right back. Alltså, jag hoppas att det gick ut. Han har inte ett rätt idag, sa han.
Nej, det sa
jag inte. Ja, så har du bevisat.
Det sa, där kan jag gå in och voucha. Ja, han sa, han, nej, han sa, han har många rätt idag.
Ja, exakt, snyggt, snyggt.
Ni stöttar varandra. Ja. Bollklubben är tillbaka, det är 25 minuter kvar. Vi ska prata Mjällby nu, som ju har en match, kvalmatch, returmatchen i Europa League mot Salzburg, som spelas på torsdag. Man släppte in ett tungt mål sent hemma senast, så det är ett jobbigt utgångsläge, men större mirakel har skett. Karl Mario Saxum, Mjällbys tränare, finns nu med oss. Det är vi väldigt tacksamma för. Hur är din känsla inför den här utmaningen som vi verkligen får säga att det är? Salzburg borta, ni ska vända ett 0-1 underläge.
God kväll. Eller eftermiddag. Nej, vi gläder oss väldigt till, vi åker imorgon tidig till Österrike, och vi gläder oss ju väldigt till den utmaningen. Det var, vi är väldigt nöjda med mycket av prestation i den hjemmematchen, och vi skapar nog läget till att skåra ett par mål, men brutalt tufft att slippa in på overtid igen. Det var samma mot Slovan på hjemmebane, och det, vi får ta det på urutine i Europa. Det är sådana misstag som vi inte bör göra. Men vi har ett litet hopp, och vi kommer att göra allt vi kan där bort.
Vad är skillnaden för dig att spela Europa League jämfört med Conference League? Alltså, hur ser du på skillnaden i utmaning för er som förening?
Jag tror den stora skillnaden ligger mellan Champions League och resten. Så där måtte vi ju prioritera ganska rått en period för chansen att gå till Champions League. Vi var ganska heldiga med första träckningen och klarte säsongens stora mål om att komma till gruppspel. Men så har vi försökt att prioritera mot Slovan först, och det blev lite för tufft. Och vi har prioriterat väldigt nu också, men det är klart att den stora skillnaden ekonomiskt ligger ju mellan Champions League och Europa League. Det är inte så stor skillnad mellan Europa League och Conference League.
Men alltså, nu kan det låta, jag fattar ju, jag var ju självspelare och man vill vinna alla matcher man går in för att spela, och man tänker ju alltid att man är störst, bäst och vackrast i varje rum man kliver in i. Men kan du någonstans se att spela en Conference League, att ha chansen att gå längre i det, kan också gynna klubben kontra att Europa League, det är ju ändå ett lag som är... Det är tuffare att spela i Europa League om du kollar på kvaliteten på lagen man kan möta där, kontra om du kollar på Djurgården som tog sig hela vägen till semifinal i en Conference League. Där hade de kanske nog inte gjort i Europa League till exempel.
Ja, det är ett jättebra poäng. Alltså, men vi kan ju självklart inte tänka så nu. Alltså, vi tänker ju att vi önskar att vinna den matchen och komma på så högt nivå som möjligt. Men visst det är så att vi ändå upp i Conference League, så blir det ju mer jävnbyrdiga motståndare där vi kan få sannsynligtvis mer jävna matcher och vinna matcher, och större sannolikt att komma till vidare via det är väl top 16 eller vad det är, eller playoff då. Så på det nivået vi är nu, så är självklart Conference League säkert ett bättre, mer jävnbördig nivå, men vi önskar ju självklart att testa oss mot bäst möjlig motstånd.
Karl, ni har ju onekligen ett speciellt år här. Det har ju gått tungt. Sen cupfinalen har ni vunnit två matcher. Den ena är mot Lincoln då, och sen så är det den där vändningen mot Sirius som förvisso var väldigt imponerande. Men att det har sett ut så som det har sett ut, och att resultaten har blivit så som de har blivit, vad är det som har gått snett?
Ja, det är ju många förklaringar. Det är ju ganska naturligt, men jag tror vi må se lite stort på det. Alltså, sista året, så vi har vunnit Allsvenskan, vi har vunnit cupen, vi har kommit till gruppspel i Europa. Vi slår nya rekorder i försäljningen hela tiden. Vi hade två nya rekorder nu i sommar med Malakowski och Elliot. Så klubben är på ett bra sted. Och så har det varit tufft för oss att konkurrera i Europa och i Allsvenskan samtidigt som vi har tappat väldigt, väldigt goda spelare. Och det är tufft på kort sikt. Och så kommer det att bli bra på lång sikt. Men vi måste huska på att det är 14 extra matcher för oss i år. Det är en helt annan belastning. Och så är det tunga spillertapp. Alltså nu i sommar med Malakowski, Manne och Elliot samtidigt är ju självklart tunga tapp för oss på kort sikt. Och så blir igen, det kommer att bli bra på lång sikt.
Jag blev uppringd idag av en dansk journalist. Han ville göra något på svensk klubbfotboll, att den är så dålig i Europa. Så sa han liksom, Norge, där ser ut att bli 5 lag som går vidare, och Danmark 4 lag som går vidare. Du som liksom har inblick även i den nordiska fotbollen, varför är Sverige så dålig? Jag menar, det här är ju 3 lag som är borta redan, och det kan bli Conference League för er.
Ja, alltså det är skillnad nu och det tror jag alla i svensk fotboll må inse. Och så är det tråkigt att sån som Hammarby som kanske ser ut som det bästa laget akkurat nu och är i riktigt bra form att de inte klarte det. För det är ju och du sammen med alltså samtidigt så måste du ha Malmö och Djurgården må hela tiden kvalificera sig för de har mycket rankingpoäng och de kan bli sida och då är det mycket enklare att gå vidare. Så akkurat nu så är svensk fotboll ett nivå lavere än dansk och norsk. Det norsk fotboll har klart de sista 5 åren helt otroligt. Och det är en lite annan typ av spelstil och det är mycket mer pengar i speciellt i dansk fotboll har det ju varit mycket mer pengar för. Men det, jag tror det är helt otroligt viktigt att svensk fotboll prioriterar de här europeiska kvalificeringen. Att man lägger till rätte för att man får lite extra vila, flytta kanske lite fler matcher. Och att klubbarna verkligen går all in för Europa. Alltså vi har ju varit nött och gjort det. Vi har ju roterat bort någon allsvenska matcher. För vi följer ju att vi må, när vi får chansen till att konkurrera i Europa så må vi prioritera det. Och det hoppas jag att alla svenska klubbar gör. För där är norska och danska klubbar extrema.
Men det var det jag ville komma tillbaka till. För att jag tänkte att jag vet ju inte hur det ser ut i Danmark och Norge med hur man reser och hur man tar sig till bortamatcherna. Men jag själv från min tid i Spanien när jag spelade i Europa eller i England kontra alltså min tid i Sverige, hur mycket mer bortamatcherna tog på mig och även i allsvenska matcherna, hur resdagarna var. Ibland när man åkte till Europa så var man borta i nästan 3 dagar eller så behövde man åka direkt till den allsvenska matchen från Europamatchen och det var liksom återhämtningen medan när vi har spelat ute i Europa då var det oavsett om vi behövde spela i Ukraina längst bort eller om vi behövde möta Krasnodar så var det liksom, det var inspela ut, allting sköttes liksom på ett sätt så att man fick sån återhämtning så att Europamatcherna påverkade inte ens så pass mycket medan jag kommer ihåg Sebastian Larsson hade svårt att ta sig från hissen till hotellrummet en gång för att han var helt färdig efter vi hade suttit på en flygplats, sen hade vi tagit en buss, sen hade vi landat längre bort, sen skulle vi ta oss till någon matcharena. Är det någonting tror du som spelar in också i sättet för att man tänker väl ändå att det här är ju ändå, många är unga spelare, borde ju kunna klara av att spela torsdag, söndag eller ja, vad det är.
Jag tror alla spelare kan lära sig att klara det. Så måste vi huska på att vi har en tropp och ett lag som aldrig har gjort det. Och det att få 14 matcher extra i en säsong utan en längre säsong, det är 40% mer matcher. Det är en ganska stor ändring på kort tid. Och så vi har gjort allt vi kan för att optimalisera bortamatchen. Vi har ju flytt privat och det hörs ju sykt ut när det är Mjällby, men vi har ju lejt ett privatfly och vi har gjort absolut allt vi kan för att optimalisera. Vi åkte ju 2 dagar för matchen mot Lincoln Redims där och vi har åkt i god tid och så vi flyr privat imorgon också. Så vi har verkligen prövd att optimalisera akkurat det du pratar om där, Jon.
Du, för egen del då, du har fått en del kritik, till minst av våra experter då. Jag vet om att vi pratar om det spelare som har lämnat och skador och så vidare. Men just att det inte riktigt har funnits någon kontinuitet i startelvorna, att det kanske har mixtrats lite för mycket. Vad tänker du kring det?
Jag har inte fått med mig så mycket av det, ska jag vara helt ärlig. Vi stoler väldigt på den träningsmetodiken och den spelmodellen som vi har kört nu i 2,5 år. Och vi stoler väldigt på den. Jag kan ju säga att det är mycket som folk inte vet. Alltså hvis vi har en spelare som vi får besked om från fysio och inte kan spela om 3 dagar, hvis han spelar den matchen. Vi har gjort ganska många sådana prioriteringar som inte kommer ut i media då. Och vi roterar hvis vi känner att det är grundlag för det och vi roterar inte hvis vi känner det och nu roterade vi ju ingenting inför Sirius-matchen efter bortekamp i Europa och då låg vi under 3-0 till halvtid så det där är en känsla och det är många valg som måste tas och jag har säkert gjort många fel men det är mycket folk inte vet då, i de valgen.
Men känner du dig pressad? Jag menar, ni är ändå regerande mästare och har den positionen som ni nu har långt ner i allsvenskan den här säsongen. Och som sagt, 2 segrar sedan cupfinalen. Hur har du själv upplevt det? Det är ju ditt första uppdrag som huvudtränare här på den här nivån så att säga. Hur har du upplevt det själv?
Nej, jag känner inte på press. Jag känner på mycket ansvar. Jag skulle ju också önska att vi tog mycket mer poäng i allsvenskan och Alltså hade det varit upp till mig så hade vi behållit Malakowski, Elliot, Manne, kanske hämta en eller två till och gå all in för Champions League. Alltså det, man har ju önskat, men jag stoler väldigt på klubben. De valgen de har gjort, vi går mot ett rekordstort överskudd nu som vill hjälpa klubben på lång sikt. Självföljligt på kort sikt så skulle jag önska att vi kunde konkurrera lite bättre, men det har inte varit någon samtal innan i klubben i det hela tatt på att vi ska ändra något som helst. Det kan jag lova. Det har inte varit något på det. Man stoler på det vi gör varje dag och vi hoppas att ta mer poäng i Allsvenskan, men akkurat nu så är ju poängfångsten i Allsvenskan är allt för dålig.
Ja, hur orolig är du? För jag menar, ni är ju nära och dras in i bottenstriden om ni inte drar in några segrar.
Ja, alltså det är nog man tänker på att vi må finna en måte att vinna matcher på samtidigt som vi kommer inte att få träna hela hösten här nu. Vi gick igenom schema nu och nu det är inte en enda träningsvecka resten av säsongen nu med hela laget, inkluderat av landslagspausa där vi har kanske 7-8 spelare på landslag. Så många nya spelare och vi har inte tid att träna på det sättet som vi vanligtvis gör. Så vi kommer att variera i prestationer. Jag kan inte lova att det här kommer att bli stabilt bra på kort sikt. Vi kommer att variera, vi kommer att ha någon jättebra matcher, vi kommer att ha någon sämre matcher. Men det är klart, det handlar om att få nog poäng så vi är trygga där. Det blir ju en otroligt viktig del av säsongen.
Men har ni pratat någonting? För att nu kommer det bli Europa-fotboll oavsett om det är Conference League eller Europa League. Och jag vet till och med klubbar ute i Europa som behöver prioritera. Och hur ser du på, har du pratat någonting med klubben hur ni vill prioritera i ett gruppspel? Att är det hålla sig kvar i Allsvenskan och sen lägga allt fokus på Europa? Eller kommer det vara ändå att man vill se att man får kolla lite hur det går i Europa? Om du förstår vad jag menar. För det är som du säger, det är 40% mer matcher. Det är någonting som kommer kosta er. Och ni kommer inte få någon vila under hela, du kommer behöva vila spelare, du kommer behöva rotera. Och det kommer påverka resultaten också. Så vad kommer ditt fokus ligga på mest?
Fokus vill alltid vara i Mjällby och behålla platsen i Allsvenskan. Uansett. Och nu har vi som sagt gått all in för att komma till europeisk gruppespel. Och då har vi prioriterat det före Allsvenskan. Och nu ändrar ju det sig. Hvis vi kommer till ett läge där vi verkligen behöver poäng för att överleva. Så kommer vi att prioritera bort Conference League. Det kan jag lova att... det att behålla plats i Allsvenskan är extremt viktigt för hela klubben.
Men är det viktigare att komma 10 kontra komma 14-15? Men alltså, eller kommer du hellre på en 14:e plats i Allsvenskan istället för 7-8, men du prioriterar Conference League, om du förstår vad jag menar?
Då är det kval.
14 kvar.
Ja, 14 kvar, 15 ut.
Ja, men 15 ut. Ja, men då menar jag 13 då. Eller? Alltså, du förstår vad jag menar. Att ni vet att ni klarar er, men du kan ändå lägga fokus där. Eller vill du hellre försöka komma högre upp i Allsvenskan för att få mer respektabelt, om du förstår vad jag menar, för ändå att ni vann förra året?
Oh, nej, det bryr mig ingenting om. Alltså, hvis vi kan komma vidare i Conference League och konkurrera om den titeln då, kontra 10 eller 13 plats i Allsvenskan, då går vi självföljligt för Conference League.
Och det är klubben inspelade på också. Alltså, där har du med dig dem att då kommer det vara fokus liksom Conference.
Akkurat det har vi inte diskuterat. Det må vi nästan ta när det kommer där. Men prioriteten har varit ganska tydlig i Europa-kvalik nu. Och så är prioriteten nu att göra det så bra som möjligt i Allsvenskan och i vart fall hålla platsen och så tar vi det därifrån.
Är du tillbaka på sociala medier eller? Jag vet om det blev rubrikerna när du släckte ner. Är du tillbaka nu eller känner du att du vill slippa alla åsikter och tankar?
Jag har inte fått med mig det heller, men jag svarade väl på ett intervju. Nej, men jag har ju de flesta sociala medier, men jag fjärnar väl Facebook och Instagram en period där eller fortsatt, för det blir någon personlig mejling där som går på hot och såna ting och det. Det har inte akkurat i den här perioden här med så många matcher så blev det lite för mycket. Ja, akkurat sådana typer av meldinger syns jag inte om. Men jag har behållit Twitter och sådana ting och LinkedIn och sånt. Så det blir fler tweets och fler inlägg från mig framöver.
Men du har fått hot alltså?
Ja, det är mye stygge meldinger, og det er på grensen til hot en del av det, og det, sånn er det. Det har kanskje vært litt mer i en periode.
Anmelder ni til polisen?
Nei, det har jeg ikke tenkt på. Så alvorlige ting har det ikke vært.
Nei, det er alltid trist.
Ja, tyvärr. Men ja. För vanligt nu, tråkigt nog.
Ja, får hoppas att ni ser till att kanske åtminstone ni tar det till Europa League.
Ja,
det hoppas vi.
Lycka till på festens slutfråga. Hur var det att se Elliot Stroud springa ut mot Manchester United och vinna den här matchen och ta sig från ett lag och sen vara på den scenen och leverera så?
Ja, Manchester United är ju mitt lag. Så det var...
Nej då.
Det var 90 brutala minuter. Det var, alltså, United är så dålig än nu att man missade ju allt hopp. Alltså, jag skrev till Anders Torstensson rätt efterpå att nu är Premier League färdig i mitten av august.
Var det värdigt för Manchester United?
Nej, ingen kommentar. Ingen kommentar.
Skrev du
något? Alltså... Elliot är fantastisk och han blev en fast landslagsspelare i VM och vi visste den nivå han har och han visar ju att han fysiskt håller Premier League-nivå.
Skrev du någonting till honom efteråt eller?
Nej, inte nu.
Han var lack. Han var mot United.
Skitförbannad.
Men du vet att det var två personer i VM-studion som sa att Manchester United hade bäst trupp i hela PL.
Okay. Bara en sån. Kan du avslöja vilka det var då?
Nej, det kan jag inte göra. Men
ni vet vilka det är. Varför inte i studion?
Nej, det var i Monterrey.
Carl, stort lycka till mot Salzburg på torsdag. Så ses vi framöver här i Allsvenskan.
Och vänd dig inte vid privatjet. Det kommer ni inte att hålla länge med i Mjällby. För då följer ni snart Malmö FF och eldar upp kapitalet.
Ja.
Ha det gott.
Hej då.
Nej, men det är ju så. Alltså, jag kommer ihåg till och med alltså, när jag spelade i Celta Vigo. Då tog vi oss till semifinal i Europa League. Då behövde vi... Alltså, då var det ju flera matcher där jag, Aspas, Daniel Vass... med flertal spelare satt på läktaren när vi mötte typ Mallorca hemma och sådana saker och då gick vi och bommade sådana matcher så det ledde ju till att vi i det året kom 9, 10, 11, 12 i La Liga, men vi prioriterade då Europa och det är ju sinnessjukt mycket mer matcher och så att, jag menar, det var därför jag ställde frågan till honom just det här med att prioritera bort det du får ibland välja antingen eller när du inte är en klubb på den högsta hyllan liksom.
Ja, och det är ju intressant just i och med att de har ett dubbelmöte med Djurgården. Djurgården vill ju piska på för att blanda sig i toppen samtidigt. Mjällby, det är ju liksom inte så långt ner till kvalplats där Degerfors ligger. Alltså det är ju, började smyga sig in det att man skulle, jag menar, regerande svenska mästare, regerande kuppmästare som kan trilla ut. Det är lite jobbigt.
Fått in lite spel här, så vi får se. Ja. Mads Engo där är spännande, ja. Som de fått in bland annat där, som jag vill ersätta till Malakowski, kanske kan ge resultat också. Vi får väl se. Han är inte med i omgångens lag. Han hoppade väl in senast, men han tar inte plats i omgångens lag. Här ser vi det.
Peter Johansson var ju ingen snack efter Edman-inlägget. Liksom.
Nej, det var
han
ju helt givet.
Rinne också, det är jättegiven. Jag tyckte Victor Eriksson gör en fantastisk match, Skoglund också. Så det är... Givet bra.
Det är du nöjd med? Ja, det var korta kommentarer. Vi flyttar fram då till mittfältet. Bodri Hägland och BP-killen Mats Hansen. Tillbaka från avstängning har han levererat i två matcher i rad.
Vilket 08-lag. Herregud. Ja, det. Idel Stockholm.
Ja, det är redaktionen som...
Det är inte jag som har valt det här. Den enda stockholman i studion.
Det är alltid lite oklart.
Men, jag tycker vadå, Bo Hägland gör en fantastisk match. Bodri riktigt bra första 45. Så att Hansen såg jag inte så mycket av, men två raka baljer. Så att det är väl inte konstigt.
Hansen känns som att han borde vara eftertraktad av fler klubbar.
Det var väl slarvigt det han gjorde. Jättekonstigt rött kort.
Men han tog det med rätt match,
ja. Ja, men tänker på att tappa huvudet. Oerhört
spännande nu, säger de tre sista.
Ja, faktiskt. Det här ska bli...
Ja, hur mycket Stockholm blir det där då? Ja, det var bara en av tre då. Victor Lind, som är en ruggig poängform, får vi säga. Tar plats tillsammans med två häcken killar som...
Ingen från Skånetrakten alltså. Sorry boys, sorry.
Ja,
sorry.
Det är ju givet. Det var ju, det är ju bara
svårt att ta sig in på 0-3. Gustav Lindgren och Julius Lindberg, häcken, som gjorde en riktigt fin match.
Riktigt mot, fin match.
Man blir inte klok på häcken. De slår till med såna där matcher, sen så kan det vara riktigt uselt.
De är lite som Djurgården. I det.
Upp och ner.
Ja.
Ja, är det någon här som ni hade velat få in något annat, eller?
Du vill ju ha in Lian efter den där Henke Larsson-nicken.
Det, väl... det var ju mest inlägget.
Ah, okej, så det var inte nicken. Ah, okay. Från två meter.
Nej, jag kan inte...
jag kan inte släppa det. Det är faktiskt det sjukaste jag har varit med om.
Nej, jag har varit med om sjuka saker mitt liv. Ska jag upplysa om. Men,
Krydd, fattar du ju själv.
Kör nu, Olof.
Nej, men jag brinner inte upp för något i det med att det var nio stockholmare.
Vi lämnar omgångens lag sådär.
Nej, men alltså, du måste tänka på att Olof Lund tänker på det större perspektivet. Det har ju hänt förut i karriären att det har varit många Stockholmsspelare i veckans lag.
Jag kommer leva länge där. Så. Vi tar till tittarfrågor också. De uppskattar vi. Fortsätt skicka in dem. Ni kan göra det på sociala medier. På fotbollskanalens Instagram. Så plockar vi upp dem i programmet. En har vi fått in. Vad tror ni om derbyt på söndag? AIK Hammarby. Wow, vilken match.
Ja, nej, verkligen. Det är ju sån... Alltså AIK är otroligt starkt mot Djurgården. Frågan är om de kanske gör det lite jobbigt för Henrik Rydström i den här matchen. Samtidigt Hammarby, jag var ju inte på den matchen, jag jobbade i Göteborg då, men det jag sett sen var ju väldigt bra.
Det känns första halvlek är otroligt.
Hammarby. Men Hammarby är också ett, alltså, Hammarby är ett konstgräslag fortfarande, även fast de är mycket bättre nu på gräs. Men det
jag tror ju Kalmar borta 4-0.
Det gjorde de, men det är inte Strawberry borta, det är det ju inte. Det jag menar med typ så här, ja, men Victor Linds mål där han suldrar en snett bakåt där nu, alltså det är annorlunda att spela på konstgräs. Det är tre arena kontra Strawberry, det är nästan olika sporter vill jag säga.
Häftigt derby i varje fall.
Otroligt häftigt, och man ska aldrig räkna bort AIK även fast de ställer upp med Sankt-Anlaget.
För mig är ju nästan derbyt alltså Örgryte Blåvitt liksom bottenstrid, alltså tryck på bägge. Ja, men torska Örgryte ser det ju väldigt mörkt ut. Blåvitt, skulle de förlora då dras de ju in i det. Örgryte får de här tre poängen.
Jag tycker ju måndagsmatchen är riktigt häftig. Sirius Malmö, för jag menar, han ska sitta och hypa den matchen han jobbade.
Otroligt, vi går vidare i frågelådan. På tal om Sirius då, det är bra John, bra övergång. Om Sirius tappar guldet, är det värre än Jörgen Brinks kollaps i VM-stafetten 2003? Den har du inte koll på.
Nej, den är inte.
Nej, det är ju gamla tider. Jag kan ju för en Sven-Åke Lundbäck och Thomas Wassberg, Johan Mieto. 100, det är
Valdefiem, Sverige ledde i stafetten, Jörgen Brink klappade ihop fullständigt, gick in i väggen och slutade med ett brons till slut.
Folk ville stegla honom efter det. Du vet, längdåkning är sånt folk brinner för i Sverige.
Ja, men längdåkning är fin. Jag kollade på faktiskt OS här.
Ja, det är kort sikt. Gick det bra? Damerna?
Norge är ruggigt starka.
Nej, det var för.
Var inte Norge starka nu?
Nej.
På här sidan är de starka.
Ja, på här sidan.
Skojar. De har väl den nya Nortug som har ju tagit mest OS-guld genom... Alltså, du har ingen koll, Olof. Jag sitter ju på fasen.
Jag pratar ju damerna.
Men vad händer?
Så svar på frågan. Är det större kollaps?
Nej, det är det ju inte, eller? Jag vet inte.
Du är där och vet där. Det går ut och tar på allvar.
Det är olika saker, men det skulle vara en historisk kollaps. Jobbigt för Uppsala-gänget om de klappar ihop.
Boys har ju Hänglund. Är det ni tar det efterlängtade klivet upp?
Nej, det är det inte.
Jag återigen supportar bäsar alltid.
Nej, men jag är ju nykter analytiker. Jag ser ju de är dominerade mot Värnamo och får bara en poäng. Så att, nej, jag tror tyvärr inte det. Men de bygger sakta men säkert. De tar det med på lång sikt.
Hinner vi en till? Vad har vi? Nej, vi hinner inte. Det är 30 sekunder kvar. Vi stänger ner butiken där, va? Olof och John, vad härligt det var när man satt på tvn igår och följde det här dramat, den här infekterade stämningen. Jag skojade.
Jag tyckte det var väldigt bra. Olof taxi efter matchen bara. Det var
bara för att jag hade egen bil, så skulle jag trycka in det.
Oj, sprick. Ja, men
du har ju skillnad på bilarna. Liksom. Vissa får ta taxi, andra egen bil.
Jo. Hörde man om deras femrätter så satt man själv och åt någon liten macka på stan, satt de och käkade femrätter. Frågade mig...
Oj. Stängt. Det är kul att det är lite sprickor i fasaden här.
Stämmer inte du, Pierre Martiani och alla?
Jag hade ingen del av det. Jag somnade på flyget. Jag var när jag åkte tillbaka till Stockholm. De väckte inte mig.
Oj, det här får vi reda ut. Det är mycket sprickor i TV4-gänget här, det märker man ju. Men härligt i varje fall att ta del av er live här i studion också. Vi tackar för denna bollklubb. Ni följer ju alla klubbar här, morgonklubben och matchklubben, i våra kanaler, Sportbladet, Fotbollskanalen och TV4 Play då, där bollklubben finns. Vi är tillbaka imorgon igen 17-18:30. Passa på att kika Superettan ikväll nu då, med Östersundsfall bland annat.
Och det är oerhört viktig match. Örebro, Rickard Norling tar emot Varberg, får helst inte förlora. Det är jobbigt läge för Rickard Norling och Örebro SK.
Både Nordin Gasic och Alexander Axén på plats på läktaren, vet jag.
Beredda att storma planen vid förlust.
Vi får väl se. Nåja, stort tack för idag. Vi ses imorgon.
Ha det bäst. Ciao.